Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Tanter och farbröder, pojkar och flickor, kvinnor och män. Och hej Maria!
Hej Ingrid! Vad du verkar uppåt idag denna fredag.
Ja, det är fredag. Det är väl alltid trevligt. Jag ska på barndop imorgon. Och ja, jag ser fram emot denna helgen.
Vi är kanske tillbaka på YouTube. Det vet vi inte.
Nej. Ser ni oss på YouTube så vet ni att då är vi det, men det är ikväll eller imorgon så vi får se. Men det här är i alla fall nyhetsveckan 112 och det heter Kriget mot sanningen. Och Daniel har ju gjort en fantastisk bild till oss. Och ni ser att huvudfigurerna i detta krig mot sanningen är Amanda Lind, Stefan Löfven och Morgan Johansson. Det är åtminstone vad vi påstår. Vi ska prata om en rapport som har lämnats till kulturministern Amanda Lind. Den beställdes av tidigare miljöpartistiska kulturministern Alice Bah Kuhnke. Och den är en krigsförklaring mot sanningen kan man säga.
Mm. Sanningen och yttrandefriheten.
Mm.
Mm, mycket otäckt.
Ja, det är det verkligen. Trump-kaos. Vi har ju alldeles nyss fått veta att Donald Trump sägs vara positiv. Att han har corona eller covid-19. Han har virus i alla fall. Sägs det? Vi får väl se. Jag har lite tankar om det.
Ja, även fru Trump, Melania, ska vara smittad. De har båda skrivit på Twitter att nu sätter de sig i karantän.
Mm. Ja, och så ska vi prata om den svenska rättsrötan som blir allt mer uppenbar. Och det är väldigt obehagligt.
Ja, minst sagt. Så, för det påverkar ju oss direkt. Och vi har i veckan bland annat ju gjort en intervju med Ulis News där vi berättar lite mer om vårt case. Vi länkar till den såklart. Men vad har vi nu i form av platinaspons denna vecka, Ingrid?
Det ska du få höra. Det är våra kära makarna B. Tack ska ni ha. Thomas skriver gåva. Ola Svensson som skriver ut sitt efternamn, annars så skriver vi ju inte det om inte ni särskilt meddelade. Liksom. Han skriver tack för ett bra arbete, ni är journalister. Ja,
ja det tycker vi också. Ja.
Agneta skickar en fin slant och skriver till två modiga valkyriors kamp för yttrandefriheten i Sverige. Ingegärd skriver även gåva från Bertil. Vi har fått från de två tidigare.
Mm. Tack, tack.
Malin skriver, för ni är de bästa kvinnorna i landet.
Wow, det var ett gott betyg.
Ja. Kristina skriver, Sveriges vassaste journalistik, skrattar och gråter. Och det är ett jättebra betyg tycker jag.
Mm. Verkligen, det är lite det vi strävar efter. Det ska inte bara vara depp.
Nej.
Och det ska ju inte bara vara skoj heller.
Nej, det finns ju inte sådär jättemycket att vara glad för, men vi försöker leta upp guldkornen och skratta lite då och då. Inger och Martin som vi träffade på bokmässan förra helgen skickat en slant till oss. Och så har vi två månadsgivare via Donorbox, det är Magnus och Niklas. Och ni ska ha ett stort tack allihop och även alla ni som har donerat lite mindre slantar. Och ni kommer upp i remsan som vanligt på ingridomaria.se.
Där man med fördel kan bli månadsgivare via Donorbox. Nu säger jag det igen, det är verkligen min käpphäst, min babys, vad vi nu ska kalla det. Bli gärna det så hjälps vi åt allihop och dra runt den här karetan. Man kan också använda sig av Swish och bankgiro på ingridochmaria.se om man vill stötta oss.
Nu ska jag kittla er lite grann med Estonia-skandalen. För jag har ju strött ut massor med fågelfrö och fått riktigt intressant information. Men jag ska bara tisa er lite nu, för jag ska nämligen skriva en artikel om detta. I den artikeln kommer det att stå: det fanns inget ombord som var värt att döda för. Glöm ubåtar, glöm gömda bomber ombord och så. Det fanns inget ombord som var värt att döda för. Estonia var i extremt dåligt skick. Det har jag ju redan berättat om. Jag kommer att skriva mer om det, vad man fann på den här fartygsinspektionen. Det var bogvisiret som fällde Estonia.
Okej. Okay. Ja, det är ju väldigt omstritt ju, men ja.
Ja, enligt mina fåglar som finns på mycket strategiska platser och har haft kännedom om det här ända sedan det hände. Men Carl Bildt, han sa något han inte borde ha sagt. Alla vet ju det, att han bara några timmar efter att Estonia hade sjunkit gick ut och slog fast att det var bogvisiret. Och det är ju en av anledningarna till att alla har trott att det är något skumt. Att det är inte bogvisiret, för hur kunde han veta det? Ja, det ska jag avslöja i den artikeln, hur han kunde veta det. Och det var inte meningen att han skulle säga det, men Bildt vill ju så gärna glänsa och visa hur mycket han kan och vet. Så han sa någonting som han inte borde ha sagt, och det är det man vill dölja, hur han visste det.
Det var ju också det här märkliga att man höll på att vela om huruvida färjan skulle bärgas eller inte. Först hette det att jo då, den ska upp och alla ska bärgas och så här. Och sen bara nej, och så slutade det med, sen började de svamla om att, men det var väl sossarna sen där som tog över efter Bildt, att hela färjan skulle täckas över med betong. Och jag menar, det säger sig självt att det väcker ju spekulationer.
Det är väldigt många saker som har väckt folk i normala konspirationsteoretiska sidor. Men jag kommer att förklara det också. Varför sa man först ja och sen sa man nej? Varför ville man täcka över och så? Och en annan sak som man ville dölja, förutom det som Bildt, hur han kunde veta det var, det handlar om Sveriges hemliga operationer tillsammans med NATO mot andra stater.
Det här ska bli mycket intressant att ta del av. Du har ju i veckan publicerat del 1 i ett annat fågelsamarbete under vignetten Stater som mördar. Del 1 finns ute nu, den heter Verklighetens bond, och del 2 kommer på söndag. Ja. Och där berättar fåglarna lite mer om hur stater agerar för att göra sig av med personer som de på olika sätt tycker är, ja, hotar rikets säkerhet eller är misshagliga på annat sätt. Del 2 har överrubriken I nationens intresse, och det anspelar ju då på, fast de inte gillar honom, men dock Jan Guillous Hamilton-roman.
Ja. Och mycket av det här görs ju, det sägs ju i alla fall att det görs i nationens intresse.
Ja, exakt. Men du och fåglarna pratar och du analyserar lite kring, är allting, alla sådana här operationer verkligen i nationens intresse, och framförallt är det alltid i den enskildes intresse? Det är ju mycket som kan hända bakom kulisserna som vi varken vet om eller har någon koll på, eller vems ärenden det går så och sådär. Det ska bli intressant att se hur del 2 mottas på söndag.
Du, vi fick ju här på morgonen veta att president Trump och Melania har testats positivt för corona. Och vi vet ju inte så mycket mer än att de har tydligen en medarbetare som har också testats positivt, och de har haft mycket med honom att göra, så att det skulle vara så smittvägen har gått.
Var det inte en kvinna?
Ja, kanske det var, förlåt. Det kanske det var.
Och det pratades om att det skulle ha, smittan skulle ha spridits på flyget.
Ja, jag har sett några rubrik om det, men
hur det nu än gick till, det är nog, jag såg att Tegnell sa att det är, här ser vi hur svårt det är att undvika smittan. Om man överhuvudtaget har kontakt med andra människor så finns det naturligtvis en risk att man blir smittad. Men du och dina fåglar har lite teorier kring hur det här har gått till och varför det dyker upp en coronasmittad Trump helt plötsligt.
Ja, nej, men jag fick en tanke från en, ja, kan vi kalla det en fågel också, som sa att kan det inte själva verket vara så att den här, att det här, alltså de här två veckornas karantän, att det är nu de ska sy ihop säcken med alla åtal mot Clinton och du vet, lösa upp hela det här Obamagate och det. Mm. Och då, samtidigt så kan man ha extra bevakning på Trump, för han får ju inte röra sig, du vet, ute på några rallies och så nu. Kan det i själva verket vara det handlar om, och att det är strategiskt liksom placerat i tid, därför att nu har första debatten varit och nästa ska inte vara förrän om ett par veckor. Så att ja, jag vill inte helt bortse från den möjligheten.
Nej. Men apropå debatten, ska vi ta och ge oss på den då, hur den utspelade sig. Vi hade ju alla hoppats att Trump skulle fullständigt mosa Joe Biden. Så blev det inte riktigt, om vi ska vara helt ärliga.
Nej, det blev det inte, men jag tror att anledningen till det var ju, jag tänkte inte så mycket att liksom Trump skulle göra någonting särskilt, utan att Biden skulle göra bort sig själv. Mm. Eftersom han ju det senaste halvåret knappt har lyckats formulera en enda vettig mening, och där står han och ja, var ju betydligt mer skärpt än han har varit på väldigt länge och kunde då och då få ihop rimliga meningar. Hur gick det till? Vi vet att alltså Trump-lägret, de hade egentligen två förslag. Det var att man skulle låta göra drogtest på båda debattörerna. Mm. Det sa Biden-gänget nej till. Man hade också ett förslag att man skulle checka deras öron och se så de inte hade öronsnäckor och blev guidade av någon i bakgrunden. Det sa Biden-lägret också nej till. I wonder why.
Ja, och då är det ju som så här att vi ska väl se om vi kan hitta lite stillbilder av det också. Det är två skumma grejer som folk har lagt märke till på sociala medier om Biden. Det ena är att han verkar ha någon typ av sladdanordning under sin kavaj.
Det är någonting som sticker upp ur liksom kavajslaget här. Någon liten mask som åker upp. Och sen är det vid något tillfälle när han rättar till kavajslaget, och ser man en sladd där.
Precis. Men vad som är ännu mer rafflande, det är att Bidens ögon såg väldigt skumma ut under debatten. Vi ska visa två bilder här på Joe Biden. Den första är hur han ser ut normalt sett. Joe blå ögon skriver vi. Han har klarblå ögon. Och den andra bilden är en stillbild då från debatten där hans ögon, han ser nästan inte mänsklig ut. De är brunsvarta. Och han, det är lite sådär David Icke reptilvarning där.
Yeah.
Och vad är då detta, Ingrid?
Ja, jag såg en liten video på Twitter som ingen av oss lyckades ladda ner. Men vi har länken till så att ni kan själv titta på den. Där det är någon som då sitter och säger, men kolla nu, kolla, han har linser på sig. Det är någonting med linserna. Och skrev sen, skickade sedan en länk att det finns någonting som heter Mojo-linser. Det här är alltså helt ny teknik, och de skriver på sin egen hemsida att det är inte helt färdigt, men vi har redan prototyper som gör att man sätter i ett par linser och så går man in i en sån virtual reality. Jag vet inte om du har gjort något sånt någon gång, med sån VR-grej på huvudet. Ja, det är dödsjukt. Alltså då är man till exempel, man sitter i en hajbur och så är det en massa hajar som kommer mot det. Och det är helt verkligt alltså. Mm. Men med de här linserna så får du alltså fram ett manus. Du ser det i linserna.
Ja.
Och då skulle det kunna vara så att det var därför han plötsligt hade bruna ögon, för han hade sådana mojo-linser och hade sitt manus. Antagligen kanske han också hade fått frågorna i förväg så han visste hur manuset skulle se ut. Eller så hade han bara tagit upp sina bästa argument liksom, och tänkte jag svarar det oavsett vad de ställer för frågor.
Lite som Stefan Löfven som liksom alltid svarar på någonting helt annat än vad frågan gäller. Men du skrev ju på Twitter att det här skulle kunna förklara hans nya superkrafter. För han har ju varit väldigt vimsig och suttit i sin källare och mumlat senaste halvåret, året någonting. Och gjort det ena galna uttalandet efter det där. Du och jag spekulerade också, kan de ha gett honom någonting som... Mm. Alltså någon typ av droger, som sagt, han vill inte drogtestas då. Mm. Det finns ju saker som ger en superkrafter.
Ja.
Mm. Vi vet ingenting om detta, men det var väldigt märkligt att Biden var så himla vässad. Men han hade ju också god hjälp av programledarna, eller vad heter det, moderatorn.
Ja, Chris Wallace. Och man blir kanske lite paff om man tänker, men han är ju på Fox News. Men han är alltså det som kallas för registrerad demokrat.
Mm.
Så han är väl Fox News demokratiska alibi liksom. För att alla andra är ju Trump, kan man säga, fans.
Ja, och, i större eller mindre utsträckning.
Ja.
Men,
och det behövs ju en kanal som är det, med tanke på att alla andra kanaler hatar Trump.
Mm.
Och det blev mycket snart väldigt tydligt att Chris Wallace ställde bara snälla frågor till Joe Biden. Han tog inte upp det här med hans son och alla pengar som han har fått ifrån Ukraina och från Ryssland. Så att Trump blev ju tvungen att själv gå in och ställa de frågorna, och då fick han avbryta Biden. Och då blev det, då framstod Trump som väldigt bufflig. Mm. Och liksom Chris Wallace sa hela tiden, Mr. President, can you stop interrupting him? Vilket bara förstärkte bilden av att Trump var buffen. Mm. Men han lyckades ändå faktiskt få Joe Biden lite ur balans genom detta.
Vi ska se ett kort klipp från just den här delen av debatten.
Just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? What did he do with Burisma to deserve $183,000?
None of that is true. Let him answer.
None of that is true.
Oh, really?
Totally.
He didn't
Mr. President, it's totally, Mr. President, please.
Totally discredited. Totally discredited. And by the way,
well, wait, he didn't get $3.5 million, Joe?
Mr. Vice,
he got $3.5 million.
It is not true.
Oh, really?
Mr. President, it's an open discussion. Please,
it's a fact.
Well, you have raised an issue. Let the Vice President answer.
Discredited.
Did Burisma pay him $183,000 a month with no experience in energy?
Mr. President,
look, my son did nothing wrong at Burisma.
I think he did.
Mr. President, let him answer.
He doesn't want to let me answer because he knows I have the truth. His position has been totally, thoroughly discredited.
By who?
In Ukraine.
The media.
By everybody. Well, by the
media,
by our allies, by the World Bank, by everyone has discredited. Matter of fact, even the people who testified under oath.
So let me ask you this, Joe.
No, go ahead, Mister. I'm listening to you.
People
he got $3.5 million from Moscow.
He testified under oath in his administration, said, I did my job and I did it very well.
Oh, really?
I did it
I'd
honorably.
Like to know who they are.
I'll give you the list of the people who testified.
No, go ahead, sir.
Sure, you've already fired most of them because they did
some
a good job.
Some people don't
well,
do a good
here's
job.
The,
with you,
go ahead. You get the wait a minute. You get the final word, Mr.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me.
Hey, let me just say to
you. No. I'm Mr. President.
Three and
I'm
a half
Mr.
million,
President.
Joe.
That is simply.
Why did
not
he deserve
true.
$3.5 million
it
from
did,
Moscow?
Look.
Och då kan man ju tycka att Trump är som sagt väldigt bufflig här, och det förstärks ju av att Chris Wallace liksom vädjar åt honom att inte avbryta och låt nu Biden svara. Men Chris Wallace hade aldrig ställt de här frågorna.
Nej.
Och man kan också fråga, vad är det för en debatt när de inte får debattera mot varandra?
Ja, det är ju skitjobbigt att lyssna på. Och det var väl båda sidor överens om efteråt vad jag kunde förstå, att det var en väldigt misslyckad debatt så tillvida att det var så rörigt att man fick aldrig någon kläm på vem som tyckte vad och ville vad. Men noterade du att han kallade Biden för Mr. Vice President?
Det tydligen gör de det, att har man en gång varit vice president eller president så ja, det är man det. Ja. Alltså man är inte det, men man tituleras det.
För det är ju väldigt konstigt, för det finns ju redan en det finns ju en sittande vicepresident. Det blev väldigt konstigt om det skulle vara Obama som stod där, så skulle det vara Mr. President och Mr. President då. Jaha, Ingrid. Trump vann tyckte ju Breitbart, men jag vet inte.
Nej, jag såg någon som sa, och jag tror det var Ted Cruz, den republikanska senatorn, som just har kommit ut med en bok som låter väldigt spännande. Och därför har de blivit intervjuade överallt. Och han sa så här: jag tror inte att den här debatten förändrade någonting. De som hejade på Trump innan fortsätter göra det. Och de som hejade på Biden innan fortsätter göra det. Och det tror jag är en ganska korrekt analys.
Framkom ju inget matnyttigt. Jag såg någon skribent som jag tror var på andra sidan, alltså demokrat, som skrev, men då hade hon ju helt rätt i att jag skulle vilja se siffror på hur många som orkade se längre än en kvart. Jag skulle vilja se hur många siffror på hur många som stängde av tvn efter typ en kvart där, för att det var så jobbigt att titta på.
Ja, jag såg ju alltihop, jag hade ju satt klockan på 3 och satte på och blev så chockad över att Biden faktiskt fick ihop meningar, att jag var tvungen att gå upp och dricka te och äta en smak.
Ja.
Jag såg det hela.
Han kan prata i sammanhängande meningar. Du, rättsrutan, hoppar vi på direkt. Den har ju drabbat dig och mig så att vidare att vi är liksom åtalade i ett helt vansinnigt HMF-mål. Samnytt tog upp det nu i veckan. Och ur den synvinkeln då att vi har fortfarande inte fått veta exakt vad det är i den här artikeln som vi åtalas för, som de har problem med. De har inte definierat, liksom, är det någon särskild formulering, är det något i innehållet? Nej.
Nej, och det är ju faktiskt väldigt konstigt, för som de liksom konstaterar i artikeln så står det ju i åklagarreglerna, jag har glömt namnet på dem nu, att det är väldigt viktigt att den åtalade får veta exakt vad brottsmisstanken gäller. Men inte ens våra advokater vet ju det. Din advokat hade ju svarat att han trodde att det var rubriken. Men vi har inte fått en enda fråga i förundersökningen om rubriken. Utan det är sådär lite luddigt. Jag skulle tänka mig att det är sådär stämningen i artikeln. Men så kan man ju inte formulera ett åtal.
Temat liksom. Ingrid Carlqvist åtalas för hets mot folkgrupp. Ingen vet vad det gäller. Det är den ganska spetsiga rubriken. Men det är ju väldigt allvarligt det här åtalet mot oss. Därför att det är ett potentiellt inskränkning, hot mot yttrandefriheten. Men det händer ju också en massa andra hemska saker som är väldigt som gäller grova våldsbrott och liknande.
Ja, jag bara nämna först att den här knäböjande polisen, den här blonda tjejen, hon slipper då straff trots att man slår fast att hennes agerande var olämplig. När hon föll ner på knä och höll upp det här white silence is violence, så får hon ingen reprimand. Och vi kan ju föreställa att hon hade gått ner på knä för NMR när de demonstrerar. Hon hade åkt ut med huvudet före, så att det är ett mycket tydligt tecken på rättsröta. Men betydligt värre är ju vad som nu har kommit fram om Tommy Lind, mordet på Tommy Lind. Och jag har sett många på Twitter som skriver att alla svenskar vet vem George Floyd är, men väldigt få vet vem Tommy Lind. Och då träffade jag en släkting igår och så sa jag just, som det här mordet på Tommy Lind. Tommy Lind, vem är det?
Konstaterade ju bland annat Eddie Omar, Eddie Råbock, i sin senaste krönika i det goda samhället, att det är precis det, att väldigt få av de som bara konsumerar mainstream media vet ju vem Tommy Lind är. Och det är av den enkla anledningen att fallet knappt har beskrivits i MSM.
Nej, precis. Först så var de bara tysta i princip, det var små notiser. Sen kom då alternativmedierna och berättade vad som hade hänt, nämligen att den här sudanesen som hade hamnat på Tommy Lins fest, efterfest, han hade försökt våldta en tjej och även lyckats, och sen gav han sig på henne igen, och att Tommy hade försökt att hjälpa henne, och det var då han hade blivit mördad. Då gick åklagaren ut och påstod i mainstream-medierna att det var inte sant. De här två händelserna hade inte ägt rum.
De var skilda i tid och rum, sa hon.
Just det, så att man kunde tänka sig att det var flera timmar mellan händelserna och skedde i helt olika rum. Mm. Nu har ju förundersökningen blivit offentlig, och där kan man alltså läsa att först hade han gett sig på flickan och Tommy hade gått och lagt sig. Flickan ringer en manlig kompis som kommer dit, och då blir han knivhuggen, dock lindrigt, så han rusar därifrån, och hon springer in till Tommy, väcker honom och förklarar situationen, och de ringer polisen, och sen går de in på toaletten, badrummet, och glömmer låsa dörren. Och då börjar Tommy borsta tänderna, för då har han väl glömt innan så han borstar tänderna. Då kommer sudanesen, rycker upp dörren, hugger Tommy massor med gånger. Han ligger på golvet i blod. Då passar han på att våldta tjejen i Tommys blod.
Mm. Och det har också framkommit av förundersökningen att det tycks finnas någon slags, vad ska vi säga, rasistiskt motiv från den här sudanesen. Han har stört sig på att Tommy hade en SD-keps bland annat, och anklagat honom för rasist, och även anklagat den här flickan som han våldtog för att vara rasist. Han säger själv att han minns inte riktigt vad som hände, oj 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 och sådär va. Men nu har det ju kommit bilder från förundersökningen när han står i arresten och poserar och ser väldigt nöjd ut.
Ja, och flinar och skrattar. Och, ja. Och vad ska nu hända med denna åklagare, som naturligtvis är en kvinna, Stina Sjöqvist? Kommer inte hon att bli bestraffad för att hon har ljugit om förundersökningen? Nej, säger hennes chef. Jag har fullt förtroende för Stina Sjöqvist. Trots att hon alltså medvetet har spridit desinformation. Rena faktafel. Hon har ljugit rakt upp. För att då mainstream-medierna skulle ha något att skriva. Det är de där fruktansvärda nazisterna i de alternativa medierna. De har hittat på en historia. Det är inte sant, det är inte sant. Här finns inget att säga. Cirkulera, cirkulera.
Mm. Och du och jag hade ju det uppe i podden då när Oisin Cantwell skrev sin numera ökända krönika om då kloaksajter. Som vi och de andra altmedierna liksom helt desavuerade den här tesen att det skulle finnas liksom ett svensk hatiskt motiv, och att Tommy Lind skulle ha försökt ingripa mot våldtäkten och så vidare. Och han var väldigt hånfull i sitt tonfall, och jag minns att jag sa då att egentligen spelar det ingen roll om i exakt vilken ordning saker och ting hände här, därför att det intressanta är att det slår an en sträng hos svenskarna, och det här är en situation som alltså river upp sår som redan finns under ytan, och det är ju det som är det intressanta att analysera som journalist. Varför reagerar folk så extremt starkt på just den här situationen?
Men det är de ju inte tugg intresserade av. Och Oisin har ju naturligtvis inte skrivit en ny krönika där han tar tillbaka allt han skrev.
Nej, han låtsas som att det regnar. Han har inte skrivit en bokstav, vad jag har sett efter att det här framkom då när förundersökningen nu blev offentlig. Men du, vi har ju ett annat skrå förutom liksom åklagare, poliser och den sidan, så finns det en annan yrkesgrupp som är i allra högsta grad inblandade i de här vad ska vi säga, smutsiga hanteringen som försiggår inom rättsväsendet.
Och det är ju då advokaterna. Vi vet ju att de tjänar grova pengar, inte minst på alla de här så kallade asylmålen där folk kan överklaga tills
fan hämtar hem dem. Ja,
visst. Och då kan vi läsa i Fria Tider som har hittat den här nyheten i Göteborgsposten om advokaten och syrianen Edip Samuelsson som i flera mål har företrätt den kriminella Mardelli-arabiska klanen Ali Khan som styr Göteborgsgettot Angered. Och nu vill justitiekanslern att han ska uteslutas ur advokatsamfundet. Det var ju i sig en positiv nyhet, men i hur många år har han hållit på med detta och vad sysslar Sveriges advokatkår med?
Ja, vad sysslar advokatsamfundet med? Och, men vi vet ju, jag menar, det var ju allas vår Ann Ramberg som satt som generalsekreterare där fram till helt nyligen. Så man kan väl utan att vara allt för spekulativ misstänka att det liksom finns intressen som styr där som går i en viss riktning och så har en viss politisk hållning. Och inte minst, förutom att de säkert på något sätt är, du vet, alltså så här champagne-socialister, många av dem, så är det ju så att de tjänar grova pengar, som du sa.
Mm.
Det är rent egen intresse att upprätthålla den här migrationscirkusen som genererar så mycket pengar åt många av dem.
Ja. Och då ska vi se ett klipp med Magnus Stenlund som vi ju träffade på bokmässan. Och han har länge haft en blogg som heter Sunt Förnuft. Så att han är inte helt ny i den här branschen. Men han har gjort kometkarriär nu som ledarskribent. Kan man inte riktigt kalla det, men
ledarvloggare på Exakt 24.
Exakt 24. Så här ska vi lyssna till ett litet avsnitt från hans fantastiska video.
Det finns en yrkeskår som gynnas mer än någon annan av att det går dåligt för Sverige. Advokaterna. Man har börjat liera sig med klienterna på ett sätt vi inte har sett förut. Våldsromantik och kriminella kontakter höjer juristernas status. Det anses coolt att ha grova brottslingar i sitt umgänge. Och de av klienterna mest eftertraktade advokaterna är förstås de som bistår med service som inte är tillåten. Nej, vi talar inte om enstaka nybakade unga jurister utan om en hel bransch som är på väg att sälja sin själ till djävulen. Advokatsamfundet skulle vara självsanerande, ungefär som medias pressombudsman. Jo, pytsan. I fjol anmäldes 456 advokater utan att ett enda uteslöts. Det påstås i Dagens Juridik har varit ett normalår. Och under 2020 har ärendena fortsatt att regna in. Bland annat har advokaterna blivit påkomna med att hjälpa klienterna att tillverka falska alibin. Man har försökt få betalt för uppenbart saltade räkningar. Även från möten som påstås ha ägt rum med döda klienter. Man har raggat minderåriga klienter på nätet med häftiga gangstervideos till hiphopmusik, whiskydrinkande och iförda solglasögon. En enda advokat har uteslutits. Efter att han visade sig ha haft gemensamma intressen med motparten till den klient han företrädde. De här människorna är massimmigration Sveriges värsta parasiter. De linar sig inte i första hand på skurkarnas pengar. Det är skattebetalarna som står för lejonparten av deras arvoden.
Vad ska man säga?
Jag kommer att tänka på boken och filmen Snabba Cash. Mm. Så jag la en länk till dig där i våran chatt här. Den är ju då skriven av advokaten Jens Lapidus och är verkligen en slags gangsterromantisk framställning av hela den här tillvaron.
Mm.
Både för de grovt kriminella och för liksom... han är själv en sån här hotshot Stureplansadvokat liksom, med skitsnygg kostym och den stilen. Det är ju helt uppenbart att det finns en del advokater som liksom kanske har lite för mycket fantasi eller lite för mycket förkärlek för filmiska, du vet, alltså de ser sig själva som den coola konsiglieren där, du vet, som det kallas i Gudfadern.
Ja, vi brukar säga det att folks yrkesval är sällan en slump. Och kanske är det så att gillar hela den här kriminella världen, men vill inte själva riskera att hamna i fängelse, och då blir de deras advokater istället, så får de frottera sig och höra alla historierna, men och tjäna massor med pengar på den, samtidigt som de håller sig inom lagens ramar. Ibland, för uppenbarligen gör de hela den listan som flög förbi där med rubriker när vi såg Magnus Stenlund. Det är liksom, de är inte kloka.
Nej. Nej, och att det inte leder till omedelbar uteslutning. Vi har ju sett vilka problem vår vän Rasmus Paludan har fått i Danmark då med sin advokatverksamhet, för att han på olika sätt försöker försvara yttrandefriheten. Sen vet inte jag om advokatväsendet är lika korrupt i Danmark som det är i Sverige. Men hur som helst. Och vi ska väl också säga det att givetvis är ju inte alla advokater korrupta. Det finns ju bra och fantastiska advokater naturligtvis. Men det jag undrar lite över, det är varför inte de är mer, sätter ner foten mer inom ramen för advokatsamfundet. För det här är ju...
Det är väl ganska uppenbart. Det är ju Ann Ramberg som har varit generalsekreterare för advokatsamfundet i decennier. Nu har hon ju, hon ju äntligen lämnat den posten. Och vad har hon ägnat sig åt? Jo, åt
att aktivism.
Kalla andra människor för brunråttor och skapa de här halvhemliga nätverken Hilda och Ruben. Och det är väldigt svårt att få insyn där, men alltså då och då så kommer det ju saker som tyder på att om du som advokat inte går med i något av de här nätverken så kan du inte göra karriär. Du står och stampar på samma position. Så att jag är inte alls förvånad att de inte utesluter sina medlemmar trots att de blir påkomna med fruktansvärda saker.
Dåligt andra aspekter av detta, en av de roliga rubrikerna här tycker jag är Bagdad Bob Sarnecki.
Alltså det är ju så fantastiskt, vi kan läsa i Fria Tider och det kommer alltså från radion Studio 1. Att Jerzy Sarnecki, som ju i decennier har varit den främste uttolkaren av svensk liksom, kriminalitet, och att han är Bagdad Bob, det har vi ju länge känt till. Att nej, det är inte värre här än någon annans. Att nej, det är ingen fara och invandrare begår inte fler brott. Nej, nej, nej. Nu när katten är ute ur påsen så att säga, då säger han till Studio 1: det gick inte att förutse att skjutningarna i Sverige skulle öka för några år sedan. Gick det inte att förutse det?
Och då ska man komma ihåg att det har varit väldigt svårt att komma fram i det allmänna bruset för de som har försökt ha invändningar, men de har ju dock funnits. Det har dock funnits människor i alla fall 10-20 års tid som har försökt larma och göra sig till, och de har ju Bagdad Bob Sarnecki fullständigt avrättat i offentligheten.
Ja. Ja.
Så att det är ju mer än lite äckligt att han nu helt plötsligt, eller att han nu försöker slingra sig undan genom att säga nej, men det var ingen som visste och det var ingen som kunde säga detta.
Ja. Nej, alltså det är helt, alltså fräckheten, lusfräcka är de. Och han sa så sent som 2018 så påstod han att gängkriminaliteten skulle minska kraftigt. Och nu säger han då, hittills har vi inte lyckats stoppa det här. Nej, för han har inte gjort någonting för att stoppa det. Helt plötsligt mellan 2012 och 2013 skedde en mycket dramatisk utveckling av skjutningar. Och det var inget vi hade kunnat förutspå att det skulle hända just då. Nej, det var inte vilket år eller vilken vecka vi var ute efter att du skulle förutspå. Utan vi var ute efter att du skulle säga sanningen istället för att dölja den.
Ja, precis. Och även om utvecklingen i det här gängkriminaliteten i någon mån har väl skett exponentiellt, att det har gjort kraftiga hopp vissa år, så är det ju ändå så att tendensen, kurvan har varit tydlig sedan, ja, ska vi säga 1990-talet, början av 2000-talet åtminstone.
Men det är också det att eftersom medierna inte har rapporterat om detta, och det är ju därför alternativmedierna har vuxit fram med sådan kraft.
Ja, precis, exakt. Och det är därför de nu vill försöka stoppa oss till varje pris. Vi ska återkomma till det. Men du, det är ändå så här att trots att en stor del av befolkningen verkar halvsova, ligga i koma i olika utsträckningar, så kommer det en del opinionsundersökningar som pekar mot någon typ av uppvaknanden då.
Ja, tillnyktring. Och ja. Då gjordes det en, var det SIFO
ja.
Som hade frågat då människor i Sverige om man vill ha fler invandrare eller lika många eller färre eller om man inte vet. Mm. Och det intressanta här är, alltså naturligtvis, i Sverigedemokraterna är det 99% som vill ha färre. Sen kommer Moderaterna med 80% och sen KD med 73. Så att de här tre i det konservativa blocket, de är ju mest i fas med sina väljare kan man säga. För de har ju fattat att det är det här det gäller. Men däremot de som är kanske mest i otakt med sina väljare är ju Socialdemokraterna.
Ja, vi har ju en grafik här som jag lägger till er som tittar. Den här mätningen bygger alltså på 1030 webbintervjuer genomförda 25-28 september. Och det man kan se är då, bland Socialdemokraternas väljare så har vi alltså 42% som vill ta emot färre. En annan grej som förvånar mig mycket var att Liberalernas väljare så är det 43% som vill ta emot färre. Men nu är de ett sånt litet parti.
Ja, ja det slår väldigt konstigt.
Det är lite, men som sagt, precis som du säger, sossarna har verkligen liksom tappat greppet. Och du påtalade det också när vi tittade på den här grafiken första gången. Att det är ju därför de talar hela tiden med kluven tunga.
Ja. Därför att de vet att åtminstone, jag skulle säga att det är hälften, du har 16% som svarar vet ej. Och det är nog sossar som inte vågar säga sitt hjärtas mening. Mm. De vet att deras väljare, deras svenska väljare, vill ha betydligt färre invandrare. Mm. Men de vet också att om inte de fyller på invandrarförrådet med 100 000 årligen så kommer de att förlora makten. Så att det är därför, som du säger, de talar med kluven tunga. De säger en sak men kommer att fortsätta göra tvärtom.
Mm. Ja, usch, vad obehagligt. Men alltid när man ser med jämna mellanrum poppa upp på Twitter att folk är då förvånade över att sossarnas röstetal inte är, alltså att de inte mäter betydligt sämre än vad de gör. Och det är så, jag blir alltid så full i skratt över att det är så pass många som inte förstår att en väldigt stor del av sossarnas väljare nu är valboskap i de så kallade utanförskapsområdena. Så, och då har vi har varit inne på det tidigare. Skulle vi bara mäta etniska svenskar som röstar på sossarna, då, jag vet inte fasen om de hade hamnat någonstans mer än kanske 10%, vad tror du?
Jag tror det också, 10-12 där någonstans. Mm.
Du, vi ska riva av en BRÅ-rapport också som vi inte kan undanhålla er för att den är intressant och allas vår Mogge som ju är med på bilden idag genast gjorde ett stort nummer av den här BRÅ-rapporten och utropade på Twitter att ja, här ser ni, här kommer en BRÅ-rapport som vi har beställt. Men och den visar att det våldtas inte alls så mycket i Sverige som alla de här högerextremisterna vill ha det till. Nej, 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 nej. Det handlar bara om hur man mäter, att vi alltså betecknar fler saker som våldtäkt i Sverige. Det handlar om att man anmäler mer och det ena och det andra. Men hur är det egentligen, Ingrid, med den här BRÅ-rapporten?
Ja, men alltså, så vitt jag kan förstå, vi har ju läst Ovell har ju gått igenom den och de slår inte alls fast detta. De tar fram vissa saker som skulle kunna förklara varför Sverige ligger så extremt högt och gissar att om man tar höjd för det, om man tar bort att det är så många fler saker som räknas, så är vi nog som de andra europeiska länderna. Så att det finns inte alls något bevis för detta.
Nej, och han fick ju rätt mycket mothugg i magen på Twitter direkt av folk som sa, men herregud, lögn, förbannad lögn och statistik, man kan frisera allting och få det och liksom, men det äckliga är ju att BRÅ så tydligt går, de säger nu att det inte är regeringen som har beställt den här rapporten. Men vilka är det som jobbar på BRÅ och vems ärenden går de och bla bla bla. Men vi kan ta bara för liksom som en jämförelse, så Uvelskan, hon har ju lagt en grafik här från BRÅ-rapporten på sin sajt. Och hon har väl egentligen, hon har bara fokuserat på det här med våldtäkterna då. Men BRÅ skriver själva då anmälda brott 2019, preliminär statistik. Och om vi då ponerar att det här med våldtäkterna, det är inte sant. Det våldtas inte alls i Sverige, utan det är ju, vi ligger precis där alla andra europeiska länder ligger. Så kan man ju ta sig en titt på siffran för personrån mot barn som har stigit med 31% under 2019. 31%, Ingrid, sug på den.
Förklarar jag är inte alls förvånad eftersom vi läser om det i alternativmedierna varje vecka. Men jag vill också säga det att egentligen är det ju inte, alltså det är ju hemskt att vi har så många våldtäkter i Sverige. Men det är ju inte egentligen om det är 6000, 7000 eller 8000 som är det intressanta. Det intressanta är ju att vi har så väldigt många överfallsvåldtäkter, de absolut värsta, och det är ju nästan bara invandrare som begår dem, förutom vi har ju haft några serievåldtäktsmän som alla heter Niklas. Men de är liksom undantagen som bekräftar regeln, och det är ju det som är det stora problemet.
Och vi vet ju ifrån P. Jonassons rapport hur det ser ut med fällande domar. Mm. Där har vi en enorm övervikt av personer från MENA-länder. Och vad det gäller gruppvåldtäkter vill jag minnas att siffran var någonting stig med 99% eller någonting med utländsk bakgrund.
Ja, jag såg någon, om det var en åklagare eller en advokat, som hade sagt att vi har alltid haft gruppvåldtäkt. Eller jag kanske läste det i Peter Springers bok som jag snart har läst ut, som jag tänkte jag skulle skriva någonting om också. Men då var ju, det var ju då i narkotikakretsar eller fyllon, du vet. Alltså någon kvinna där som däckade och sen så oj och så blev hon våldtagen utav flera stycken. Mm. Men det här liksom att man bara hoppar på folk ute på gatan eller i motionsbåt och så, det är väldigt väldigt obehagligt, och det är nästan bara MENA människor.
Och då har vi två olyckliga saker som möts, eller vad man ska säga. Det ena är ju då att svenskarnas enorma tillit. Svenska kvinnor tror att de fortfarande kan vara ute och springa ensamma på nätterna. Det ska man kunna, men det kan man inte längre. Och att vi, det unga tjejer tror jag framförallt inte har nåtts av den informationen att det är för farligt. Och så har vi då män från MENA-länder företrädesvis som liksom kommer från en kultur där en kvinna som inte går klädd i tält är fritt villebråd. Vad är då en kvinna som är ute och springer i en park mitt i natten? Det är bara till att... Ja. Ungefär så, va? Så det är väldigt, väldigt en perfekt storm av dåliga saker där som har inträffat. Men du, nu hoppar vi på dagens sista ämnen.
Ja, kriget mot sanningen. Då är det ju så här att den här rapporten som jag nämnde när vi började, det är alltså en regeringsrapport beställd av Alice Bah Kuhnke 2018 och nu levererad. Och den heter då Det demokratiska samtalet i en digital tid. Och det är, alltså det blir inte mer 1984 än så här. Det är nyspråk, det är krigar, fred, sanningar, lögn, och det är helt galet att de påstår att de med detta, vi måste få bort näthatet, det vill säga kloaksajterna, det vill säga alternativa medier, för att kunna upprätthålla demokratin. När det i själva verket är så att de vill ta yttrandefriheten ifrån oss som inte stöder regimens politik. Och det är så antidemokratiskt som det kan bli.
Mm. Den här rapporten är otroligt läskig. Vi kan läsa i Fria Tider att de har rubriken Regeringsrapport kräver åtgärder mot alternativa medier. Och vi får här också veta att de inblandade i själva rapporten är ju långt ifrån några neutrala personer, utan det är ju, alltså de inblandade är ju sådana vänsterjournalister som Jack Werner och Mattias Ståhle. De har tagit hjälp av Jagar Här, som är en utpräglad extremistorganisation skulle jag vilja säga, och även Expo och nätholkar.
Ja. Nätverksgranskare.
Och liksom...
Men det är ju, alltså, ja, men allting passar ju ihop. Först så liksom ger staten pengar till de här grupperna. Nätalsgranskaren jagar här för att de ska jaga pensionärer på Facebook. Och sedan, ju fler som döms för hets mot folkgrupp, desto mera får de då stöd för att det här är ett jättelikt problem. Och sen använder de här grupperna för att förklara hur jättestort problemet är. Och så kan de då slå till på olika sätt. Och att ja, de kommer att försöka förbjuda oss i de alternativa medierna. De kommer att göra allt för att få tyst på oss. Och jag tror också att det beror på det som vi utropade förra fredagen, nämligen att nu tar vi dem. De vet att vi är på väg att vinna kriget eftersom vi har sanningen på vår sida. Mainstream-media är inte dugg intresserade utav sanningen längre.
Nej. Vi återkommer här till Ovelskan som har skrivit väldigt bra i Svenska Dagbladet att hon såg den här rapporten så det bara blodet stänker. Alltså, förutom en beklämmande skev bild av yttrandefrihet illustrerar texten den moderna debatten. Yttrandefriheten har gått för långt för att åsikter man ogillar når ut. Sen klumpas hat och hot ihop i samma mening för extra en fas. Mm. Och så konstaterar hon då att hot är redan förbjudet enligt lag.
Mm.
Och hat, det kan man inte förbjuda. Man får lov att hata saker.
Ja.
Det ingår liksom i yttrandefriheten. Och den grundlags, hon konstaterar också det att yttrandefriheten skyddar ju framförallt de åsikter som behöver skydd. Alltså de otrevliga åsikterna, de fina, accepterade etablissemangs åsikterna behöver inget grundlagsskydd.
Nej.
Det är ju de obekväma, otrevliga åsikterna som behöver detta skyddet. Och nu vill de förbjuda det. Alltså...
Ja, och det är så många saker. Jag ser det står till exempel så här. I förhållande till en del andra europeiska länder tycks också Sverige vara särskilt utsatt. Det vill säga då för hot och hat och desinformation som de kallar det, och propaganda. Nej. Hörni, det är tvärtom så här att Sverige är särskilt utsatt för en regim som till varje pris vill driva igenom sin Sverigeförstörande agenda. Och de är rasande på oss som drar ner byxorna på dem. Det är just därför vi har så extremt många och framgångsrika alternativa medier i Sverige. Därför att problemet, regimproblemet är betydligt större här än i en del andra europeiska länder.
Ja, precis, exakt. Det grundläggande problemet är tvärtom att vi har för mycket inskränkningar i yttrandefriheten i form av repression. På olika sätt att bara läsa upp hur hon avslutar här och väl. Demokratin hotas framförallt på allvar när man i statliga utredningar föreslår massa statligt finansierad opinionsbildning mot det man ogillar och i slutändan repression av det fria ordet på nätet genom lagstiftning. För innan vi vet ordet av har ifrågasättande av vedertagna sanningar på olika sätt kriminaliserats och då är det på riktigt hej då demokratin.
Mm.
Just det. Hur kan man bara använda ett sådant uttryck, ifrågasättande av vedertagna sanningar? Vems sanningar? Vems vedertagna sanningar?
Ja.
Alltså det är så otäckt, Ingrid, så jag blir helt yr i bollen. Men du...
Ja, det blir ju värre än så. För sen kunde vi läsa på Samnytt igår, tror jag, att den här, han som har gjort utredningen, han heter Carl Heath.
Ja.
Jag vet inte varför han har ett engelskt efternamn. Han vill nu använda försvaret mot oss dissidenter. Han menar att näthatet idag är så omfattande att det stör det demokratiska samtalet. En av åtgärderna som föreslås i betänkandet är bland annat att använda försvaret för att öka motståndskraften mot de som utredarna påstår är propaganda och näthat.
Det är ju också ett av Rebecca Wells huvudargument här att det, man är ju illa ute om man inte förstår skillnaden mellan åsikter man ogillar och hot mot demokratin och så vidare. Och det är det som är det otäcka med de här människorna. Att, och det har ju pågått länge att de kallar allting de inte gillar för odemokratiskt. De sätter ju fel ord på saker.
Ny språk, new speak.
Mm, mm. En stor bov i det här dramat är ju SVT, inte minst det här jättekolossen som vi numera alla tvingas betala för via skattsedeln. Och Chris Forsne var ju i många år utrikeskorre, reporter för SVT, men hon har numera inte så där jättemycket gott att säga om SVT.
Nej, hon har inte det, och vi följer ju henne på Twitter. Ja, du kan ju inte, för hon har blockat dig av outgrundlig anledning och vägrar att ta bort det. Men jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg att hon hade gästat SwebTV, dock bara på telefon. Men i alla fall, jag tycker ni ska lyssna på hela intervjun. Men vi valde ut ett litet klipp där hon talar om att hon tycker att man ska lägga ner SVT.
Om vi ska klara av vad som händer just nu, så måste förljugenheten sluta. Och det är den jag reagerar mot hela tiden. Fruktansvärt förljuget. Min sammanfattning är att journalistkåren i hög grad ansvarar för att vi har fått en okontrollerbar invandring. Att politikerna är för svaga för att sätta ner foten gentemot den här journalistkåren som beter sig på det här sättet. Journalistkåren har mer och mer blivit en kast för sig, där människor, som jag uppfattar det, tills det jag får se alla deras CV:n, har visat sig vara allt lägre utbildade, allt mer homogena politiskt och med ett syfte egentligen, som är naivt. Och det vill säga att vi ska förvandla Sverige till ett multikulturellt samhälle. Jag tror inte de tänker längre, liksom, vad skulle detta innebära i praktiken. Men jag vill sätta journalistkåren i centrum för att vi inte har kunnat ha ett fritt debattklimat i Sverige.
Vad ska man göra åt allt det här?
Ja, så jag hade ju aldrig trott att jag skulle sitta och säga sånt här, men jag måste säga att vi måste få fruktansvärt tuffa tag. Alltså jag säger idag, det här är ju politiskt omöjligt, men om jag får lov att ha en önskelista så vill jag dra in alla bidrag till tidningarna. Jag vill att public service ska avvecklas som det ser ut, både ettan och tvåan och UR, framförallt UR som är en politisk propaganda. Och jag vill att man ska bygga upp ett nytt smalt public service-företag där människor som vill se detta och ta del av det hela betalar in, vilket antagligen bara blir som skatten idag eller mindre av detta. Men då ska man syssla med nyhetsförmedling och vissa typer av samhällsprogram. Allt det andra, rent ut sagt underhållningen, som är det mesta just idag på public service, det tycker jag att det klarar privata aktörer av. Det folk har kom hem, de har hur mycket kanaler som helst, de har HBO, de har Netflix, de har Viafri. Alltså det är en 1900-talsskapelse som vi sitter idag och betalar skatt för. Och vi borde egentligen också bara för att, alltså vi kan inte fortsätta med detta, denna mastodont som egentligen inte har, jag tycker inte att man kan lägga ner det helt och hållet utan att ersätta det, därför att fria aktörer kommer inte att sköta nyhetsbevakningen på samma sätt. Men det är inte de människor som sitter idag som ska ha förtur till dessa tjänster, utan det måste gå efter en kompetens som vdn idag påstår att de eftersöker men de inte gör.
Det var rakt på sak, och det finns ju partier som vill som hon, Sverigedemokraterna, även Moderaterna och KD, även om de röstade för det här med skatten, att vi alla ska tvingas betala via skattsedeln, så har de ju ändå gått ut nu och ja, åtminstone hintat om att public service är alldeles för stort. Och just som hon säger, det är ju 1900-talsskapelse. Vi lever i totalt annorlunda. Men vilka är det som vill det här? Jo, det är ju naturligtvis sossarna och alla deras politruker. Därför att de vet att de allra flesta människor fortfarande tittar på Rapport och Aktuellt som sina primära informationskanaler. Och de nämnde bland annat den här kyrkogårdstortyren som hon var jätteupprörd över att de knappt har bevakat. Och då sa Vilgot att ja, det hände ju natten till söndagen. Det var först på tisdagen som de hade ett 20 sekunder långt inslag, och innan de sände det 20 sekunders inslaget så hade de haft ett långt inslag om några flyktingar det var synd om och sådär, va? Och så frågade han henne, gör de detta medvetet? Ja, skulle du frågat dem så skulle de säga nej, 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 men det reportaget var ju redan klart och färdigt. Vi hade inte resurser och nej, det var en ren slump. Men så, det är ingen slump. De människor som sitter som redaktörer på de här nyhetsprogrammen, de har suttit där i decennier. Och det är de som bestämmer vilka inslag med vilka vinklar som ska sändas ut.
Ja, det är verkligen allvarligt just alltså vad det gäller mainstream media överlag, men just i synnerhet vad det gäller public service. Dels för att vi alla måste finansiera skiten och dels därför att de har ett sånt oförtjänt gott renommé. Att de anses fortfarande av många vara tillförlitliga och de ska vara oberoende och bla bla, och det är många som fortfarande tror att de är det. Och då är det extra allvarligt, jag menar, du och jag och Fria Tider och Samnytt och vilka det nu är, altmedierna, vi är ju öppna med vår politiska utgångspunkt och vi ägnar oss åt opinionsbildande journalistik. Vi har aldrig låtsats att vi är objektiva. Så, och då tycker jag det är okej, men de är ju så ohederliga med sin utgångspunkt. Så de lurar ju folket. Det är väldigt allvarligt. Nej, vi absolut måste ha bort dem.
Ja, och det var en annan sak som var väldigt intressant som hon sa. Det var det här som också vi har varit inne på, att det kanske inte är så där väldigt mycket att de är så vänster, det har sitt till liksom, eller att de sitter och nu ska vi förstöra Sverige. Och så gjorde hon alltså jämförelse med att Sverige har ju varit det mest missionerande folket i världen. Inget land har skickat ut så många kristna missionärer. Och så sa hon så att det ligger i oss liksom. Och Sverige så bara, vi vet hur allt ska vara. Nu ska vi frälsa de stackars afrikanerna och så va. Och så nu är det så att det finns ju så många folkhögskolor, inte minst kristna folkhögskolor, som just utbildar journalister, och de är extremt populära på public service. De är inte allt för välutbildade och de kräver inte jättehöga löner och de går med på lite konstiga villkor och så är de goda missionärer. Nu är det inte afrikanerna som ska frälsas till Jesus, utan nu är det svenskarna som ska frälsas till mångkultur. Det sa inte hon, men det säger jag som sammanfattning av det hon sa.
Ja, vi får väl se vad det tar vägen med den här rapporten. Otroligt otäckt är det i alla fall att den bara har tillkommit och att de lägger fram den i det här skicket som den är nu, för att det är helt drakoniska formuleringar i den här. Men jag menar, ja, jag får hoppas att det kommer någon typ av motreaktion från våra oppositionspartier. Kanske man kan hoppas att åtminstone SD kanske kan reagera, eller vi får se. Ja, det ska väl mycket till för att de ska, Morgan Johansson har ju som sagt varit försökt tidigare driva igenom lagändringar i riksdagen men inte lyckats med detta.
Nej, men så, nu är det ju en ny sån liksom på gång igen. Jag fick på mejlen här någon DN-artikel som var låst. Jag ska bara säga, för att då står det så här, låt inte statsmakten begränsa yttrandefriheten, och då trodde jag det handlade om den här rapporten, men det gör det inte, utan det är alltså tryck- och yttrandefrihetskommittén som nu har kommit med ett nytt förslag och de vill göra ytterligare undantag. Då skriver så här, rubriken på den här är ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten, och så skriver debattörerna, ett ändamålsenligt skydd. Är inte hela poängen med tryck- och yttrandefriheten och det fria ordet att det ska skydda också det som inte är ändamålsenligt? Ja. Så det är två rapporter.
Okej. Okay. Vi fick frågan på, eller jag fick den frågan på mässan, alternativa bok- och mediemässan, som vi ska komma ut på YouTube som imorgon lördag. Då fick jag bland annat frågan att om jag tror, vad tror jag kommer hända nu? Kommer det bli mer repression och så vidare? Och jag vill minnas att jag sa någonting i stil med att jag tror att de kommer försöka med alla till bud stående medel att inskränka möjligheterna för alternativmedierna att operera. De kommer att angripa problemet från olika håll med lagstiftning, med liksom
åtal, att sätta Skatteverket på oss. Allt de kan hitta på. De kommer att bara kasta sig över oss. Så att vi är ju verkligen i behov av både er kärlek och ert stöd rent ekonomiskt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för att rädda Sverige. Och det gör vi via opinionsbildning.
Ja, det gör vi, och vi räds varken åtal eller trollen.
Nej.
Gå in på ingridochmaria.se och lämna ett bidrag om du gillar det du säger och hör. Vi har bankgiro, vi har Swish och vi har Donorbox där man kan bli månadsgivare. Nu ska vi ta helg, Ingrid.
Ja, det ska vi göra. Och så ses vi ju igen på måndag med nya rafflande historier.
Det gör vi. Ha en underbar helg alla. Hej då.
Gud välsigne.